Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Blev lite sent igår.
Jag tror jag gick och la med 02:30.
Mm. Något liknande på mig.
Ja, ja, precis. Vi satt ju faktiskt och bollade varandra lite, med varandra lite grann där på slutet ju.
Mm.
I natt. Så det är lite, vi har lite, lite annorlunda arbetstider ibland i det här jobbet.
Det blir ju det. Och, ja.
När var du uppe i morse då?
Vad ska man göra? Nej, men man har ju barn. Så att, tvååringen, hon vaknar ju 6:15 varje morgon nu.
Mm, mm.
Så lite svårt att säga att men, pappa satt till 5:e förlängningsperioden igår. Så att, det får vara tyst.
Mm, mm. Nej, det funkar inte riktigt så.
Men du skulle ju upp och ta träningen här idag också.
Ja, så jag fick ju sova till 8 i alla fall.
Mm.
Så att, men det känns lite grann. Det är som Thomas Scholl säger att när man spelar så där länge så blir man trött och det känns i kroppen som att man har blivit påkörd med lastbil efteråt. Sa han då. Någonting som inte riktigt kom med då i texten där. Men det tar på krafterna.
Förstår att träna, eller att SSK-spelarna hade frivillig träning idag?
Ja, det var väl inte helt oväntat.
Men det, ja, vi har inte frivillig podd. Eller är det här frivilligt?
Nej. Ja.
På sätt och vis kanske.
Nej, men det är klart att vi kunde kasta in handduken idag liksom och känt att vi hade haft rätt att göra det. Men det vill vi ju inte göra.
Det vill vi inte. Absolut inte. Välkomna till ett nytt avsnitt av LT Sportens podcast Sportklubben. Detta är i alla fall ett special slutspelsavsnitt får jag säga. Idag hade vi inte poddat om det inte var slutspel. Men nu kör vi varannan dag efter match och före match. Och nu sitter vi här ändå. Det var precis det vi pratade om i förra podden. Just det här tänkbara scenariot. Tänk om de spelar lika bra eller bättre. Tänk om de skapar lika mycket chanser eller mer. Förlorar i förlängningen då och har 0-2 i matcher med sig till Värmland. Ja, det är precis så det blev.
Mm.
Vad tänker du, Leif?
Ja, vad tänker jag? Jag tänker väl att de har ett övertag som de inte lyckas omsätta i fler mål. Jag är inne på att, det här, att man kanske tog lite för lätt på det här. Att man inte riktigt insåg faran när man gick in i slutspelet. Man slog ju Västervik och gjorde 7 mål där då. I slutet av grundserien och sen så gjorde man inte fler än ett eller två mål. Man gjorde inte fler än två mål alltså under ordinarie tid med motståndarmålvakt på isen som jag skrev då.
Mm.
För de gjorde 3 då mot Björklöven, men det var ju Malmström som satte 3-0 där i tombur mot Björklöven och sen så slog de Tingsryd i sadden och det var ju efter liksom, ja, då stod det ju 2-2 efter 60 minuter så att SSK har en måltorka som de har problem med just nu.
Mm. I nuläget så känner jag att det här kommer ju vara en av de tydligaste punkterna i det dokument som vi skriver om det skulle sluta på det här sättet.
Mm, mm, mm.
Att det är här säsongen fallerar för att ja, nu ska vi inte ta ut de händelserna i förskott. Vi kommer ju komma till det naturligtvis. Jag menar, hoppet lever ju naturligtvis.
Mm.
Men måltorkan är så otroligt påtaglig och den liknar inget annat egentligen. För de har ju verkligen chanser. De spelar bra. Mm. Och visserligen tycker jag att den här match 2 att den jämnar ut sig spelmässigt. Till att börja med blir det ju inte alls något gruffande egentligen. Det är nästan ingenting sånt i den här matchen. Vilket förvånade mig i alla fall. Vi pratade inför matchen att ja, Victor Lennartsson ska vi nog prata med för att han kommer ju vara involverad. Han var inte ett dugg involverad i den här matchen alls. Och utan istället så blev det ju en jämn match spelmässigt, ett Karlskoga som vågade kliva på mycket mer aggressivt både i sin höga press och man vågade stå kvar med sina backar och pinchade lite med dem offensivt i match 1 så föll de ju tillbaka väldigt mycket och SSK fick ju jobba mer så att säga för att ha var det spelförande laget, vilket de väl var men det var jämnare.
Mm.
Och båda lagen har ju gott om chanser.
Mm.
Karlskoga har ju också en hel del chanser. Så,
Jag kunde utläsa det lite grann av Dennis Hall också, tränaren. Han höll med om det, att Karlskoga kom ut bättre i den här matchen. Och jag tror att man ser ju att SSK forwards är frustrerade nu. Att man liksom tar vara på det mentala övertaget nu som Karlskoga har. Mm. Och att man därmed känner att man kan kliva upp lite mer i banan som du säger. Och ja, jag tror liksom att att Karlskoga känner att SSK har problem nu och att man vill utnyttja det och ha spela mer av ett eget spel så att säga i match två här.
Dessutom så saknade ju SSK sin huvudtränare Magnus Bogren. Sjuk han också. Och just eftersom vi är inne på det här med de taktiska bitarna, jag funderade lite på det och tänker mig att det är kanske en taktisk två taktiska triumfer så här långt för Dennis Hall och Karlskoga. Och just att man växlar lite grann i hur man spelar och hur man tar sig an matchen, och ena matchen är man väldigt gruffiga och ställer till och liksom irriterar och allt sånt där, och nästa match är det som att det är helt av, liksom, de har slagit av den knappen på något sätt. Och jag undrar om det måste nästan vara medvetet ändå. Ja. Att det är en taktik, för han pratade om det efter matchet, att det här, det är klart att det är en del av taktiken, och sen att det inte existerar alls i match två.
Ja.
Det tycker jag är lite imponerande. Det får man ge cred till Karlskoga för naturligtvis. Att jag tror att man blir... SSK-spelarna hade säkert funderat en hel del på det här med gruffandet och hur man skulle ta sig an det. Och sen blir inte det en faktor alls i match två. Jag tycker det är imponerande.
Ja, nej, men jag funderar på hur Karlskoga kan vara två helt olika lag. Alltså om man tittar på hur Karlskoga har uppträtt mot SSK under grundserien och så hur man tittar på Karlskoga nu, så det är så skilda världar. Och de vevar lite highlights faktiskt från 4-1-segern. Och det är precis som att Karlskoga nästan säger till spelarna, ja, nu är vi så här dåliga, men vänta i slutspelet. För, för då kommer vi vara ett helt annat lag. Och hur man har vänt runt den här mentala övertaget som SSK hade. Jag tror att Karlskoga fick näring av att man blev vald av Södertälje här. Att man har utnyttjat det till sin fördel.
Alltså det var ju ganska givet val. Så det var ju Brynäs valde ju Nybro och Karlskoga var ju det lägst rankade laget sen.
Ja, men jag tror att det har någonting med det att göra ändå. Jag tror liksom att Karlskoga har på något vis kommit ihop sig som lag och är nu liksom i förarsätet här efter att ha tagit två i Skagerrinken. Och jag måste säga att det lyfter jag på hatten på åt Dennis Hall och Karlskoga.
Nej, men absolut, men det får man ju göra. Och sen så, ja... Som sagt, båda lagen har ju gott om chanser. Karlskoga kan absolut göra fler mål. Och SSK kan också göra fler mål. Och tittar man i de underliggande statistiken så förväntade mål så är det ju ganska jämnt i alla fall. Det är 7-6 kan man säga i förväntade mål. Men SSK har ju... De är lite sämre i 5-5 i förväntade mål än Karlskoga. Men de väger upp det med att ha mycket mer powerplay. De har ju 7 powerplay i den här matchen. Gör ett mål. Vilket naturligtvis är ju inte godkänt.
Nej, och målet är ju fint i och för sig. Då, men det är ett flygande anfall. Det uppställda spelet stämmer ju inte alls här.
Nej. Nej, det gör det inte. Till viss del i alla fall tycker jag. Alltså det är klart att man också har en del lägen i det. Och om vi ska komma in på det nu eller senare. Men... vi kan väl ta det nu egentligen i och med att Linus Udell gör ju comeback här. Och ja, till att börja med, vad tyckte du om hans första match här på 2 månader?
Ja, det fattades lite såklart i kanske mest i själva spelet. Orken kom han nästan in i andra andningen. Det sa han ju själv också efteråt, att han var ju riktigt stark i femte perioden. Och jag tror att det här var en oerhört viktig genomkörare för Linus att få de här 5 perioderna i benen. Så det är det som SSK ska ta med sig här. Sen powerplay, ja, men då är det väl han som kan lösa upp knutarna då, om han får känna liksom nu att han kommer närmare liksom en 100% i matchform.
Han var ju med i speluppbyggnaden till ett av målen och ja, spelar, det är nästan 100 minuter hockey den här kvällen och han spelar 36. Så det är verkligen alltså en tuff match att få. Ja, det är som 2 matcher, och det är att få det efter att ha varit borta så länge, det är, ja, det går nog inte att sätta sig in i hur det är egentligen.
Nej, men jag tror precis vad han behövde och vad
laget
behövde.
Det kan det ju vara. Bara han inte är helt slutkörd nu till match 3 här.
Jag mötte honom faktiskt efteråt när jag gick till bilen där vi var klockan då 11:45 eller sånt där. Så mycket pigg och fräsch ut, så att jag tror att det här är SSKs hopp helt enkelt. Det skrev jag också i min krönika. Jag hoppas att ni har läst den innan den liksom rann ner lite grann på sajten. Men det finns en del grejer som SSK som talar för SSK också. Vi ska inte glömma bort det.
Nej, men absolut. Visst är det så. Och Jag tycker ju att SSK har som sagt gott om chanser. Det finns några ramträffar. Även Karlskoga har sina ramträffar. Thomas Scholl gör ju en rad räddningar. Vill återkomma lite till Scholl också. Men båda målvakterna är ju väldigt bra i den här matchen. På lite olika sätt tycker jag. Det är ju ett SSK som, ja, utnyttjar man chanserna, utnyttjar man powerplay bättre, så ska man ju kunna vinna den här matchen. Och det är lite samma tema som efter match 1 helt enkelt, att man spelar bra. Och precis som Mattias Zachrisson säger också, det måste ju lossna till slut på något sätt. Man tycker ju det. Och Videll tycker jag är bra. Han är ju väldigt drivande i spelet, har väldigt stort ansvar i spelet, och det är ju precis vad SSK behöver trots allt. Man behöver någon som tar tag i det här, och han är ju den mest självklara spelaren att göra det, och visar ju att han tar det ansvaret också, att han har varit med på den här nivån. Och han pratar ju också efteråt om att han har varit med om i KHL att vända 0-2 underläge tidigare, och att han ska lyfta fram det nu och ta med sig det så att säga, att försöka bygga upp sig mentalt liksom, och bygga upp laget mentalt. Och jag tyckte att jag tittade ju lite efter match 1, så tittade jag ju på den här skottkartan, hur mycket avslut i 5-5 som det var. Där såg jag ingen jätteförbättring nu faktiskt på första kedjan. Det gick ju in där i den kedjan med Engsund och Eriksson, och faktum är att i lika styrka så har de bara 2 avslut. Och det är Videll som har båda 2 med lika många spelare på isen. Sen i powerplay har de ju betydligt fler naturligtvis. Och sen har man ju också, Daniel Norrby har ju väldigt mycket avslut från blålinjen. Så att, och det, där vet man ju att det är en del, inte bara första kedjan som är inne då när Norrby och Vainio är inne, men det är ju en stor del av dem säkert. Och det kommer man väl ihåg också om man tänker efter, att det var ganska ofta som man släppte upp pucken till Norrby där, och så kom det ett sånt avslut med lite trafik framför mål. Men de ville inte in de puckarna heller riktigt. Ett mål med sån trafik blev det var ju Harlestams styrning. Så de lyckades till viss del där. Men första kedjan i 5-5 fortsatt svårt faktiskt att skapa någonting. Och det är fortsatt oroväckande trots allt att de inte lyckas skapa mer. Däremot så är ju Blomstrands kedja och Pitkinens kedja, den är faktiskt, alltså de skapar ganska mycket i 5-5. Och av någon anledning så har de lättare, uppenbarligen. Det är ju ren statistik. Det är inga underliggande siffror, inga hokus pokus, utan det är ju liksom rena avslut utanför eller på mål registrerat, att de skapar mycket mer helt enkelt. Kommer till mycket mer avslut. Vad beror det på?
Du har ett motståndarlag också som matchar sina bästa defensiva spelare mot första kedjan. Det är ju en faktor. Sen Videll kommer in då, men han har ju inte spelat på 2 månader. Så att där får man nog ge honom lite tid. Det är väl det som jag spontant kan känna nu så här direkt, bara när du nämner det här.
Niklas hörde av sig, nämnde honom bara som Niklas. Han höll på att säga, det är inte Niklas Edstål. han brukar också kunna höra av sig med ditt och datten. Det är inte han. Men han har mycket åsikter om SSK också. Innebandytränaren i NIF. Men skriver att när det är jämnt, tufft och slutspel, så måste de bästa kliva fram. Så en nykter analys av Marcus Eriksson. Är han ur form? Är han skadad? Har han dåligt fokus? Har han problem med Bofors hockey? Är det brist på slutspelsrutin? Han behöver vara tungan på vågen, och jag tycker inte att han är nära ens i powerplay. Tappar puckar, känns iskall, bla 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 bla. Ja. Vad tänker du om Marcus Eriksson?
Det är nog inte den spelaren jag tänker liksom vara liksom kritisk mot i powerplay. Då är det väl mer en sån som Sebastian Dyk i så fall, som jag kan känna inte har kommit till sin rätt i de här 2 första matcherna. Och det skulle jag nog hålla med själv om jag frågade om det. Marcus Eriksson gör så gott han kan. Alltså jag tycker liksom inte att Marcus Eriksson är där man ska peka på när det gäller måltorkan. Han är också den som håller i pucken mest. Men han har i och för sig ett par avslut som går mitt i magen, som är ju ett SSKs problem just nu. Både Dyk och Macke, när de får lägen så är de ofta mitt på. Nu har jag för mig att Macke hade ett läge där Helgens Smed kommer upp högt med Axel. Och sådär. Men Helgen
Smed... Har ett i målramen också i powerplay.
Ja, utsidan i buren.
Det är registrerat som mål i ramen. Jag kommer faktiskt inte ihåg vart den kom.
Nej, men jag såg faktiskt den. Den är någon decimeter liksom vid den här...
Är det den som tar i gaven på sidan längs isen?
Hade han ytterligare en ramträff alltså? Det är mycket möjligt. För det här, alltså...
vi släpper det. Men han står uppsatt på det i alla fall.
Ja. Så Helgen Smed får göra liksom enklare räddningar än vad Scholl får göra. Och det har ju med att göra att SSK inte liksom får Smed ur sin position. Vilket Karlskoga lyckas bättre med. Så det finns lite nyansskillnad där i målvaktsspelet också.
Tar man 5-5 så återkommer jag till det. Att jag tycker inte att första kedjan där Marcus Eriksson ingår är så där jättebra. Men tar man powerplay så tycker jag att det blev bättre med Widell. Dyk får ju ta en annan position där. Men jag tycker att det blir en annan slagstyrka i powerplay i och med att Widell kommer in. För det blir ju två puckhållare, det är två hot på något sätt. Jag var inne på det i förra podden att man måste tvinga Karlskogas boxplay att tänka mer än en tanke. Och det får de ju verkligen göra nu. Dock så tycker jag att Dyk blir ju väldigt bortkommen eller vad man ska säga. Han försvinner ju helt ur det här powerplayet. Han hittar ju inte någon riktig plats att vara på. Och det blir lite av ett problem.
Ja, och jag tror att man faktiskt måste peta Dyk från PP1 nu.
Ja, jag är inne på det också faktiskt.
Widell, nu är han igång. Alltså, han hade de här lägena som när han är i full form, då kan någon av de här puckarna sitta liksom i bortre krysset. Men nu höll han i någon gång och sådär liksom och lite, tvekade lite och sådär, kände att han inte hade riktigt läget. Det var vänta på honom så kommer han att... Jag tror det kommer smälla till i powerplay nu alltså i Nobelhallen i någon av matcherna här. Och det är viktigt att de tar liksom fredagsmatchen såklart.
Mm. Jo. Ja, verkligen. Och det kommer vi in på också. Det är mycket vi ska komma in på här. Men vi har ett körschema, jag lovar, som vi ska försöka hålla oss till. Men det blir ju också att man tar det lite allt eftersom ämnena kommer upp såklart. Men jag är också inne på det att Dyk, han får nog strykas från powerplay nu. För att det finns tyvärr ingen plats för honom. Och han kommer inte riktigt till sin rätt. Och vi behöver nog in med någon spelare som... Vi pratade om det i förra podden också. Här, nu är jag med på det tåget att in med en fysisk spelare som skapar mycket trafik och som tar fighten framför mål och skymmer och allt det här. Han försöker göra det lite grann och han försöker röra sig där omkring men det är inte riktigt hans grej tror jag. Utan det är någon annan som måste in där, om det då är Liljevall eller om det är någon annan. Det finns ju flera spelare som säkert kan ta den rollen.
Ja, och nu kommer ju Alba in också. Vi får se. Jag tror, även fast jag kanske vill ha in Liljevall direkt i PP1. Nu fick jag spela lite, någon sporadiskt byte i PP2.
Ja.
Men jag tror att de kommer gå med Alba här nu i PP1.
Just det.
För han är ju tillbaka nu. Det är en nyhet som vi fick idag då.
Ja, men berätta. Du var ute på träningen. Det var frivilligt som sagt.
Ja.
Vad hände?
Nej, det var väl det som var mest Ingenting. Intressant. Det var två intressanta grejer kan man säga. Emil Alba tillbaka. Körde för fullt. Det var inte så många. Det var 7-8 stycken bara. Vet du, Vainio tycker man är värd att nämna ändå. Jag kör inte röd tröja längre.
Nej, kul.
Så där är jag i alla fall i full träning. Så att jag menar, skulle det hända någonting på backsidan så stora grejer måste ju hända för att kanske han ska bli aktuell. Flera skador och så vidare. Men då finns ju en annan här tillgänglig. Men just Alba idag är ju såklart viktigt att de får in honom nu. Jag tycker man har saknat både Alba och Lilligen. De andra som det är frågetecken på vet vi inte så mycket om.
Det är alltså Turgon och Lilligen som sagt.
Matteus
klev av. Och jag har hört också att Liljevall skulle ha klivit av. Jag
vet
också inte om det stämmer faktiskt.
Såg också någonting om det, men jag hann inte uppfatta det.
Nej.
I så fall.
Nej, det är ingenting vi har några uppgifter om när vi sitter här nu i alla fall. Att Liljevall skulle vara ett frågetecken, va?
Får jag kasta mig lite grann bakåt igen?
Ja.
Bara en tanke som kom upp här. När vi pratade det här om just att det här skulle fortsätta med måltorkan och så vidare, att det skulle se ut likadant ut och det skulle bli förlust i match 2. Det var ju innan vi visste någonting om Widell egentligen.
Mm, just det.
Vi hade inte klart för oss då att Widell skulle göra comeback i den här matchen så tydligt som det ändå blev. För jag tycker att nu förändrar ju det lite grann statusen på SSK. Att Widell är tillbaka har gjort liksom två matcher i benen. Det vill jag säga bara.
Men utveckla lite då. Alltså hur tänker du att det... Ja, jag förstår ju. Det blir ju en annan punch i offensiven såklart.
Ja, för att...
Men de var ju fortfarande... Du menar att det blir bättre till match 3 då?
Nej, men att det är ändå lite mer som talar för SSK i match 3. än vad det hade kanske gjort om Widell var lite mer osäker, att vi liksom inte riktigt visste när han skulle göra comeback. Mm.
Du menar att nu har han fått den här långa,
nästan
40 minuter hockey i benen, och att det kommer bli bättre, det säger han ju själv också. Och det är ju helt logiskt att det kommer bli bättre såklart, ju mer han spelar nu efter skadan och kommer in i matchform och allt vad det heter. Men jag fattar. Mm. Och det är klart att det, ja, och det är som du skrev också, det är ju på något sätt SSKs hopp. Det är ju det stora hoppet.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Den stora faktorn som kan göra att de faktiskt vänder tillbaka det här.
Ja, och att man får in Alba. Jag tror att Alba blir viktig också. Mm.
Det blev ju väldigt rörigt bland forwards i den här match 2. Det var ju en grej som jag tyckte var ganska avgörande i slutändan faktiskt. Och inte på ett positivt sätt. Det blir ju då att Matteus försvinner någonstans i slutet av den andra perioden, tror jag. Vi vet inte exakt. Och de är ju hemlighetsfulla nu om allt sånt här. Mm. Men där någonstans. Och då har ju egentligen Zachrisson, som då får vara huvudansvarig i den här matchen. Vilket jag tror tyvärr är en det är ju inte en positiv faktor det heller egentligen i det här läget, som blir då med att forwards, det försvinner en forward och han ska coacha forwards aktivt som han gör. Han börjar ju med det innan Matteus försvinner, det har han bekräftat. Mm. Och sen så får han på något sätt gå tillbaka till utgångsläget så att säga när Matteus försvinner. Men samtidigt så ser vi ju att han matchar ju forwards väldigt, väldigt hårt, och det är Bjärselius till exempel kommer in både som vinge och center emellanåt, och det finns fler exempel på det. Och jag känner att det blir väldigt tydligt på det här 2-2-målet som Karlskoga gör i slutminuterna. Där har ju alltså SSK en 2-1-ledning och möjlighet att försvara sig till den här viktiga segern. Men och jag noterade också när jag kollade tillbaka, de hade alltså 32-18 i skott på mål så långt också i slutet på den tredje perioden, även om skott på mål säger ju inte allting. Målramen till exempel, det var några chanser där och sånt räknas ju inte i skott på mål, men oavsett så borde SSK ha kunnat försvara sig till den här segern naturligtvis. Och i det avgörande läget då när Karlskoga gör 2-2, så är det ju alltså det Henrik Malmström som är inne och får en slags dubbelbevakning framför mål. Ludvig Hedström står och har han har ju sin bevakning så att säga, han är på rätt plats, men sen är det Bjärselius som är center, Harlestam är vinge och så är Pitkinen ute på andra kanten, och det blir ju att allihopa tittar på puckhållaren och så ser de inte att Otto Stenberg smyger bort till bortre stolpen, så att han står ju liksom bakom Malmström som inte får någon hjälp med att ta den här dubbla bevakningen. Han har redan en annan spelare som han bevakar. Och ingen spelare uppfattar det här. Och det är inte det är egentligen Bjärselius som jag ser det. Eller möjligtvis Pitkinen. Men Pitkinen har ju sin back vanligtvis i ett klassiskt hockeyförsvarsspel. Så att det är ju egentligen Bjärselius som måste vrida mer på huvudet där. Och att Bjärselius hamnar som center med Harlestam på isen, det är för mig, så ska det inte vara bara.
Nej, och nu tänker jag faktiskt bli en sån här både ja och nej expert då, men jag förstår Zacke för att han vill ändra om bland forwards för att den här måltorken ska lossna. Men det som händer det är att det får konsekvenser i defensiven. Att man blir osäker på vilka roller man har där när man inte har spelat ihop på det viset tidigare i matchen eller tidigare under serien eller under slutspelet. Mm. Så att det är det som händer här. Det är väl egentligen också, det är också ett misstag på övertidsmålet också.
Mm. Ja, men det är det.
Som du kommer till kanske också, eller hur?
Ja, alltså vi kan ju ta, jag tänkte bara ta några kommentarer om det här 2-2-målet, för det är ändå ganska många som har haft åsikter om det. Och bland annat Peter Andersson som poängterar att Malmström har fått skit för det här. Upprinnelsen är att Pitkinen inte får ut pucken ur zon, och det stämmer. Det är ju ifrågasättligen kanske 2-3 sekvenser innan. Det är det som skapar det här bikanfallet överhuvudtaget. Han har en enkel sarg ut egentligen som han får fel träff på, så det blir ett bikanfall. Men sen är det ju alltså, ja, Malmström är ju ensam med två spelare egentligen framför egen mål, och där, så är läget i säkert 6-7 sekunder, och ingen tittar runt sig och försöker ta upp liksom ens notis om vart är motståndarna någonstans, vilket är ju naturligtvis dåligt. Och det är jag säker på att de skulle erkänna och hålla med om själva också.
Men de är trötta, ja, förlåt. Men
ja, de är, naturligtvis de är trötta. De det också. Absolut.
Det är därför de här misstagen kommer. Det kommer ju på grund av trötthet.
Jag tycker också man ser på reaktionen efter att det här målet kommer, så blir det som att Harlestam, han ser väldigt uppgiven ut på något sätt. På ett sätt som jag tolkar i alla fall på kroppsspråket, som att hade jag varit där så hade jag inte låtit det här ske, så att säga. Att han hade varit mer medveten om hela situationen och tagit ett annat defensivt beslut. För Bjerselius, han står bara och tittar puck. Mm. Och han är center mitt i slottet. Mm. Det håller liksom inte.
Men problemet är att de låter de här matcherna gå till förlängning. Att de inte avgör dem tidigare. För att i förlängning vet vi att det är inga snygga fancy liksom solräder som leder till mål. Oftast inte i alla fall. Utan det är misstag som begås på grund av trötthet. Mm. Och då är det bara en slump egentligen vilket lag av dem som gör det. För Karlskoga var ju också trötta i femte. SSK mal ju ner BIK i den femte perioden. Men det var ju tvärtom i fjärde perioden. Mm.
Ja, men det är ju flera saker. Alltså offensiven, det har vi ju nämnt nu och kanske pratat klart om, just att offensivt så ska de göra fler mål naturligtvis. Men sen defensivt då, i ett läge där man leder med 2-1 i slutminuterna, så måste man ju försvara sig bättre, och då kanske i det här fallet så hamnar ju fel spelare på isen på fel position, och det blir ju en det måste ju Zachrisson ta på sig helt enkelt. Och sen det är ju en del nerver som säkert spelar in, vilket Kent skriver om i en kommentar, att nerverna spökade kanske, men att de har haft mer otur och sådär, så kan det vara. Men jag tycker att 2-3 målet då, om vi ska gå in på det också, det här avgörande i den femte perioden med 14-15 sekunder kvar. Även där så är det ju, där blir det väldigt tydligt att det är lite tröttheten då. För att där är ju Amel Krupic som kliver på i ett läge där han inte ska göra det. Han ska ju egentligen falla tillbaka, men det är slutsekunder i en förlängningsperiod. Så då kanske du faller tillbaka och försöker försvara egen målbur. Istället så säljer han sig lite billigt ute vid sargen. Och Bloody Blomstrand hinner inte eller uppfattar inte att han måste falla bakåt och ta Krupics lucka som han släpper. Filip Engsund är trött, jobbar hem på raka ben, och Viktor Gran hamnar i ett svårt läge mellan två BIK-spelare och kan inte stoppa den här passningen, och då blir det här öppna läget då som Backe Olsen utnyttjar och avgör på. Så det är så onödigt på något sätt. Det känns väldigt surt, och här blir det liksom Krupics misstag som blir en kedjereaktion, så att säga. Inte mer att hänga ut Krupic enskilt, utan vi kommer in på det här igen. Alltså dels coachning, dels hur man matchar spelare, dels också hur man hanterar, vilka beslut man tar när det är avgörande lägen. Och det är två misstag helt enkelt. Ja. Men SSK har chanser att avgöra den här matchen tidigare. Så att det är inte bara det här naturligtvis som hela förlusten hänger på.
Nej, det går inte att hänga ut enskilda spelare i de här avgörande situationerna, tycker jag. Utan det handlar om trötthet helt enkelt och misstag.
Nej, det här är bara ett konstaterande av vad som faktiskt händer. Så att, det är inte menat att såga enskilda spelare. Ja,
det är bara lyssna lite på de namnen du räknar upp där. Engsund, Gran. Det är ju SSKs två kanske av de mest stabila spelarna. Så att
ja, absolut. Men vi kan väl komma in på målvaktsmatchen också lite grann. För att du började prata lite grann om det. Så att vi kommer in på den, Thomas Scholl och Marcus Helgen Smed. Och det är ju fortfarande, det är ju 2-0 i målvaktsmatcher också till Helgen Smed, får man ju säga. Även om Scholl gör en hel del smått osannolika ingripanden i match två här.
Mm. Men han är inne på det själv, att han vill ju helst inte göra den typen av räddningar. Nej. För det är han som är utanför position. Det är för att Karlskoga har spelat bra och tvingat honom till de här superräddningarna. Helgen Smed hamnar ju inte i de här lägena. Och det beror ju på SSKs forwards vad ska man säga, svaga avslut, alltså svaga spel egentligen. Fram till, alltså man spelar ju bra i grundspelet, man spelar bra fram tills man kommer till de här avslutslägena. Men där händer någonting, det låser sig, det blir ett avslut mitt i magen, det blir liksom inte farligt. Det är väldigt märkligt liksom. Jag tycker man ser de andra kvartsfinalserierna, där hängs de upp i kryssen liksom, eller där görs det mål. Men SSK forwards, nej. Det målen man har gjort, det är liksom, ja, det är Matteos första där, och där är ett rappskott som går liksom överraska, som överraskar Helgren Smed. Och sen är det en smart liksom ändå där från Pitgren, han lägger den på mål, och sen ett flygande anfall i PP där Linus Vildell driver upp pucken. Men totalt sett ur de här matcherna så har ju SSK liksom rena klara lägen där man måste vara farligare helt enkelt.
Mm. Ja, men visst är det så. Helgen Smed gör det jättebra, absolut. Och sett till underliggande så har han ju räddat just nu 5 mål över förväntan egentligen, sett till chanser och så. Han har en högre förväntad... han har en högre räddningsprocent än vad han ska ha helt enkelt. Det har även Thomas Scholl. Men inte lika mycket, inte lika stor skillnad. Men jag håller ju med dig, och jag håller med Scholl också, och alla som har stått i mål någon gång vet att gör man den typen av räddningar, då har du gjort någonting fel på vägen fram till den här räddningen. För att du ska inte behöva ligga raklång med halva kroppen utanför målburen och ha bara plocken kvar framför nät. Alltså det är fantastiskt att han lyckas ta den där, men det är ganska dåligt agerat innan. Det är en sajretur som studsar in framför mål och som Scholl missar att fösa bort helt enkelt med klubban. Och då blir det hela den här situationen, och då är han inte följsam heller med kroppen, utan han blir kvar liggandes, druttar på en ändan där och ja, egentligen är det ett givet mål där för Jesper Kokkonen. Inte så jättebra. Och det får mig att tänka lite grann också på det här som ledde till straffen i match 1, där Scholl också missar att svepa bort pucken. Den glider in framför honom och så tvingas en utespelare att blockera den felaktigt i målgården, och så blir det straff. Mm. Och sen räddar han straffen, jättebra. Mm. Och Scholl har ett par räddningar också här i match 2, där det inte är dåligt målvaktsspel så, utan där han gör det han måste för att rädda pucken. Tänker bland annat på en benparad där jag tror han räddar med hälen eller någonting, som är liksom en lång sidledes förflyttning, och den räddningen är också helt sjuk. Och han har ju någon till också där han hinner tillbaka efter att ha gjort en annan räddning och lyckas fånga den i luften på något sätt med och knipa ihop hela kroppen där. Mm. Han har ju ett par riktigt bra räddningar, och det här är han ju bra på. Han är ju atletisk, och det har han pratat om själv, men jag är faktiskt inne på att jag tycker att det är Olle Eriksson Ek som ska stå i match 3. För att jag känner att inte för att Scholl har varit dålig på något sätt, men man har ändå honom, och jag tycker att han har gjort ett bra intryck i de matcherna som har varit tidigare, när han har stått de 2 då, som han har stått, eller är det 3 till och med, ja skitsamma, han har jag tycker han har gjort ett bra intryck i alla fall i dem. Han är lite annan typ av målvakt. Jag säger inte att det är det som kommer göra att SSK vinner borta mot BIK Skoga, men när man ändå har honom, man har en målvakt som ändå har gjort en NHL-match, varit där borta, håller en högre nivå tror jag. Så jag tror det kan vara ett bra läge. Kanske kan det ge någonting mentalt också. Jag vet inte om det är så. Men kanske att sätta in honom i mål.
Ja, och bara för att få till just en förändring. Mm. Att man kanske förbryllar BIK lite mer. Och Olle Eriksson Ek är mer lik Marcus Helgren Smed också. Än vad man
absolut. Det är två stora målvakter. Scholl är lite mindre.
Olle Eriksson Ek har gjort 27 matcher för Karlskoga. Känner sig hemma i Nobelhallen. Jag tycker inte att det är helt fel faktiskt, Andreas, som du är inne på där. Jag var själv inne på det lite grann inför när jag suttit och spanat lite här. Och om det skulle bli förlust igen här nu, tog jag inte med det riktigt. Men jag tror också, jag håller med dig. Jag tycker man ska göra den förändringen. Mm. Och ge Scholl lite vila också.
Ja, faktiskt.
Varför inte?
Och han har själv pratat om att han blir flax, eller det är ju egentligen Brattenberg som har pratat om att Scholl kan bli flaxig när han är trött, har spelat mycket och sådär. Och ja, kanske spelar in. Kanske inte. Han har ändå stått ett par matcher i rad nu. Så inte bara i slutspelet här utan även i grundserien. Även om det naturligtvis blev ju en lång vila mellan grundserie och slutspel. Så jag vet inte hur mycket faktor det är just med hårt matchande. Men just de här, att han hamnar lite utanför målet, att han får göra lite sådana här flaxräddningar, det är inte ett gott tecken trots allt. Även om han gör det bra. Så att, det kan vara ett bra läge. Annars är ju Ja, vad fick du för besked då? Det är Alba tillbaka, men du är ingenting om Bogren va? Så, som du vet just nu.
Fortfarande sjuk. Ja. Han var inte där idag i alla fall.
Nej, precis. Och i övrigt så vet vi inte om Turjan heller och inte om Matheus. Nej. Och det lär vi inte få veta heller innan det är dags egentligen.
De säger ju ingenting nu helt enkelt.
Nej. Jag tänker bara att mentala läget nu är ju otroligt viktigt. Och Videll adresserar ju det här i efteråt att han varit med och vänt sådana här matchserier och det finns säkert andra exempel också i laget, även om det säkert inte är så många som är med om att göra någonting sånt. Men det finns gott om slutspelserfarenhet, det vet vi. Många som har varit med och tagit ett lag upp till SHL eller varit nära att göra det och gått långt i slutspel på olika sätt, mästerskapstitlar och annat i den här truppen. Så det borde finnas en hel del rutin, man har ju ett rutinerat lag.
Ja, det är byggt för den här för slutspel.
Absolut. Så det mentala läget nu i det här, det är ju superviktigt såklart. Och jag vill bara säga det, jag tror inte att det här är kört i alla fall. Alltså, för det är vissa som skriver till mig och det är även de som skriver det. Till exempel M. Andersson skrev att nu måste SSK vinna 4 av de 5 motstående matcherna, det kommer inte hända. Och det är precis det mindsetet, den inställningen, den kan du ju inte ha nu. Visst, som supporter kan du ju tänka att det här kommer ju inte hända, men alltså, om du tänker i förväg att du ska vinna 4 matcher så är det naturligtvis helt oöverkomligt. Men att vinna den här match 3 nu, det är absolut inte omöjligt sett till hur de här 2 tidigare matcherna har varit. Och vinner SSK den så kan det ju bli att det både mentalt och kanske även på isen att det vänder på något sätt. Att det släpper lite grann, att målskyttet kanske lossnar lite eller någonting. Att man får lite medvind, lite medstuds. Mm. Ja, lite annan mental, att det släpper liksom.
Ja, och Karlskoga då med 2-0-ledning då på hemmaplan får ju faktiskt lite press på sig för första gången då i den här serien egentligen av sina hemmafans. Det är många som räknar nu att man har tagit 2 i Skagerrinken och att man, då ska man vinna med 4-1 här hemma i Nobelhallen och ta en 3-0-ledning. Mm. Och sen så då avgöra hemma då på söndag och vinna med 4-0 matcher. Jag menar, det här är ju liksom, det är 2 tajta matcher. Jag hade ju varit mer orolig om det hade varit typ matcherna 1-3, 1-4 där SSK kände att man inte hade kommit åt Karlskoga överhuvudtaget.
Precis.
Då tror jag att man hade varit betydligt mer orolig. Nu handlar det bara om att mala på, nöta på och spela massa man gör de här 2 matcherna. Det är det också. Man kan inte gå ifrån det grundspelet som man har. Och fått in nu Linus Videll här. Så... Nej, det här är, jag tror att det finns mycket, det är som Dennis Hall säger också det själv, Karlskoga-tränaren, att han inser att det är mycket hockey kvar och det gäller att ha liksom fötterna på jorden och så här. Så att det är inte så att liksom Karlskoga-laget i alla fall räknar med att det här är klart. Men jag kan tänka mig att fansen är inne på det, liksom att det här känns tryggt och skönt för BIK.
Mm. Ja, men absolut. Och jag håller med som Jonte skrev i vår live-rapport. Ska man ge upp efter 0-2? Sjuk losermentalitet i så fall.
Ja, verkligen.
Verkligen. Alltså, det, ja, så kan man ju inte tänka, naturligtvis. Utan,
ja, men det är 2 sadden-matcher här. Tänka på det. Alltså. SSK kunde lika gärna vunnit de här matcherna. Mm. Och då hade vi säkert också pratat om måltorkan. Och att det här inte håller. Eller att det måste bli bättre och så här. Mm. Men nu har de haft lite oflytt då, SSK, inte riktigt den här medstudsen. Men den kanske man får nu i Karlskoga helt plötsligt. Mm.
Men sen är det också, det var en person som sa det till mig att alltså torsk imorgon i match 3, står det 0-3 i matcher, då är det ju kört.
Ja,
ja. Mer eller mindre, ja. Alltså,
för då kan det bli så här att SSK ändå kanske tar 2, men sen kanske det ändå blir en sån här en maratonmatch igen som går till sadden och så blir det 4-2 till Karlskoga. Mm. Alltså 3-0 är väldigt svårt och jag vet inte hur ofta det har hänt i svensk slutspelshockey. Jag tror det kan nog bara röra sig med 3-4 exempel på det alltså. Om man får bara spekulera.
Det är det nu. Det här har jag hört. Jag vågar inte säga med 100% säkert. Jag tror det har hänt en gång bara.
En gång bara till mig.
Jag tror det.
Ja, alltså det är ju i princip omöjligt att vända 3-0.
Nej, men det blir ju en sån mental uppförsbacke bara. Och att hantera det, klara om det, då är det ju otroligt starkt. Alltså. Att det blir ett sånt mentalt tufft läge. Men också som den här personen sa, alltså vinst imorgon så har ju BIK då plötsligt lite press på sig att vinna sin andra hemmamatch.
Jo, men jag är lite inne på det.
Ja, det är där det kan vända och svänga över. Och det är precis det såna här slutspelserier handlar om.
Mm, momentumet.
Ja. Och det måste vi också lära oss, för det, vi har ju inte sett SSK i de här matcherna. Vi har inte sett slutspelshockey i särskilt många år i Hockeyallsvenskan heller, utan det har varit den här kvalserien och slutspelserien och bäst av tre. Och i en bäst av tre, det hinner liksom inte bli så här. Det kommer inte så långt.
Nej,
nu blir det något helt annat.
Jag tycker Stille Matteus har sagt det bästa hittills under slutspelet. Det är bäst av sju av en anledning.
Mm. Ja, men det är ju så.
Och det är faktiskt så.
Precis så är det. Vill du tillägga någonting? Annars så tänkte
jag... Behöver vi bli klara?
Ja, i alla fall till botten på körschemat, förutom att jag tänkte om vi skulle bara dra igenom lite snabbt övriga kvartsfinalerna. Eller har du några andra tankar eller annat här inför
bortaflippen? Jag ska komma med en liten hot take faktiskt. Det här Kryger hyllas ju för den här passningen. Ja, det är för att det är Marcus Kryger och för att det är Linus Klasen som gör målet.
Alltså, men är det inte fantastisk
passning. Ja, men är det inte bara att han slänger den på målen då? Alltså, jag har svårt...
Tror han slår den i blindo? Alltså,
ja, jag tror faktiskt han gör det. Han chansar helt enkelt. Det är en sekund kvar av förlängningsperioden. Är det Peter Forsberg vi ser här? Elias Pettersson? Nej, det där är... Ja, ni får hugga på mig i sociala medier.
Har ni inte sett den så ska ni såklart kolla på höjdpunkterna.
Det är
från
snyggt det
där
med, men när han drar mellan benen. Men det är för att hålla bort sin back. Och sen så bara slänger han in den och sen så är den på bladet på Klasen.
Ja, det är ju... Ja, det kan ju naturligtvis vara så att han bara skickar den mot mål. Eftersom det är slutsekunder.
Jag tror det.
Men ja, är det medvetet så är det ju fantastiskt, verkligen. Och det är klart, alltså, är det någon... Ja, i och för sig, han har ju den kapaciteten. Särskilt i Hockeyallsvenskan.
Ja.
Så att, jag
vill inte just i det där läget. Det tror jag inte.
Intressant sågning ändå, tycker jag.
Ja, eller vad det är. Liksom en... Har han sagt något? Han kanske har sagt någonting själv också.
Det kanske han har. Jag har inte läst faktiskt någonting från den här matchen än så länge.
Nej.
Men Klasen gjorde i alla fall det där målet och det var ju bara en sekund eller någonting, 0,4 sekunder kvar av den första förlängningsperioden där på Hovet. Så att, tung uppförsbacke för Björklöven, och även AIK har ju 2-0 på Mora, Brynäs 2-0 på Nybro. Men där är det ju skillnad så att säga i att alltså, både Björklöven och Mora har ju börjat på bortaplan. SSK har börjat på hemmaplan. Mm. Så att här har man ju haft verkligen pressen på sig från början.
Mm.
Lite annat läge ändå att vända hem med 0-2. Det är klart att man har pressen på sig, men det blir lite annat ändå. Bara konstaterade det att jag såg i all den här underliga statistiken att Jonas Voutilainen, som alltid är så hyllad, han ska egentligen enligt siffrorna, enligt underliggande, ska han ha en räddningsprocent på 93. Men så här långt är han på 86 mot Djurgården.
Mm.
Det är inte så jättebra. Det kan man jämföra med Antoine Bobo i AIK, som ska ha en visserligen bra räddningsprocent på 93 förväntat, men han är uppe på 97,5.
Mm. Mm.
Och AIK har inte varit riktigt så bra som en 2-0-seger eller 2-0 i matcher kanske pekar på. Mora hade ju till exempel senast 1-1 väldigt, väldigt länge och definitivt chanser att avgöra den. Så att, det är bra målvaktsspel som tagit AIK både till den här topplaceringen där vi pratar om hela säsongen, att de har väldigt, väldigt fina siffror sett till vad de borde ha och lever lite grann på sitt målvaktsspel AIK, men det lever vidare här i slutspelet också.
Mm.
Och det vet vi ju, en bra målvakt kan ju räcka väldigt, väldigt långt. Det ser vi ju i NHL och vi ser i elitserien och överallt.
Ja, vi får se. Det är ju bästa sju där också i alla serier här. Så att...
Gammal man är som säger elitserien ändå, men ja, det känns rätt på något sätt.
Ja, jag tycker också det faktiskt.
Ja, vi får väl släppa det här nu i alla fall och fokusera på lite annat och ladda om batterierna precis som SSK. Imorgon så åker vi till Nobelhallen.
Ja, när åker vi, tror du? Två timmar eller?
Ja, kanske där omkring. Mm. Någonstans efter lunch eller så.
Mm. Mm.
Och så
äter vi på Max vad som vanligt eller?
Ja, jag antar det, men det är... Förra gången så duckade ju du Daggens mattips där. Jag tycker vi kan testa den där, vad det var. Det var, jag kommer inte ihåg nu vad det var. Det var en jättekonstig pizza som han tipsade om.
Ja, just det. Ja, den vågar jag inte ge mig på.
Den ska vi väl ha, va?
Men däremot så vill jag se lite SSK-fans på Max där i Karlskoga. Det har man ju alltid gjort när man åker dit tidigare. Men sist jag var där så var det inte den enda. Det var ju bara vanlig grundserie lugnt i och för sig. Men så nu hoppas man att man kanske kan få tjata lite med några fans också på Max.
Ja, Jag vet inte, Max, alltså, är det nu vi ska, vi har inte bråkat något i den här podden, är det nu vi ska bråka om vad vi ska...
Vi har ju bråkat lite ju.
Har vi det? Om vad då? Jag kommer inte ens ihåg.
Ja, vi får ju beröm för det, att vi grabbas lite.
Ja, i förra
ibland.
Podden, men ja. Inte i den här. Alltså, ja,
i det här avsnittet menar du?
Har vi inte bråkat så mycket. Nej. Vi är ganska överens här.
Jag får dra ut en Twitter, vad heter det, omröstning vart vi ska äta någonstans kanske.
Ja. Jag vill testa Daggens konstiga pizza.
Ja, du gillar ju pizza, det är ju det.
Jag gillar att testa konstiga saker också.
Jag är ingen pizzakille, det är det. Jag tycker man blir för jäst av det.
Vi får äta på varsitt håll helt enkelt.
Det ska vi inte.
Ja, bra. Vi håller humöret uppe helt enkelt och laddar om för match 3. Och hoppas jag att ni gör där ute också som har lyssnat. Tack för den här gången och ta hand om er. Så hörs vi med live-rapporter och allt annat från Nobelhallen. Och så sitter vi här på lördag igen och öser på. Och så får ni ha det bra tills dess. Bra! Hej hej!
Hej, hej.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.